Nelly var bara 11 år när hennes handbollstränare för första gången tog henne på brösten. Det dröjde 6 år innan hon vågade anmäla övergreppen. Tränaren friades helt i tingsrätten och dömdes senare i hovrätten till 10 månaders fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Idag är Nelly 19 år och berättar nu om varför hon var tyst då och varför hon vill prata nu.
Jag vill inte gå ut med det. För att det kändes ju verkligen som att det var mitt fel. Man vill inte gå ut med någonting som man anser är ens egna fel. Att jag la det på mig själv.
Du lyssnar på Sportkvarten, en podcast från Göteborgs-Posten där vi fördjupar oss och vrider och vänder på det mest aktuella från sporten just nu. Idag om barn- och ungdomsidrottens baksida och om Nelly som till slut vågade berätta.
Det som slog mig var ju styrkan och modet som hon visade upp där.
Erik Hilmersson är reporter på GP Sporten och han har träffat Nelly.
Tänkte, vad är det för tjej jag ska möta? Är den helt nedbruten, obalanserad tjej? Men så var det inte. Det här är hon är 19 då, så hon är en ung kvinna nu. Och hon har bestämt sig att hon vill prata om detta. Hon tycker inte att hon ska behöva vara tyst om detta eftersom hon är drabbad. Så jag möttes av en väldigt målmedveten och imponerande 19-åring, måste jag säga.
Och vad var det som gjorde att du, ja, men som du beskriver, att du kände sån kraft från henne? Vad var det?
Ja, men det var just att hon inser att hon har varit med om något fruktansvärt. Hon inser att jag har påverkat henne väldigt mycket. Men hon vill inte, så att säga, låta det vinna över henne. Hon tänker inte, det som hände henne har hänt. Nu vill hon göra det bästa av den situationen. Och hon anser att det bästa hon kan göra nu är att berätta om det. För att fler ska lära sig om det här. Och för att fler ska känna att jag kanske också borde säga till. Om det finns utsatta där ute alltså.
Och när hon la ut ett inlägg på sociala medier om vad hon hade varit med om och när den personen hon hade anmält inte dömdes för då sexuella övergrepp, så var det ju flera som, andra tjejer, kanske killar också, jag vet inte, som hörde av sig till henne som hade varit med om liknande. Hur vanligt är det här?
Ja, alltså hon fick ju väldigt stor respons då, vilket är oroväckande att det var så många som hörde av sig med liknande erfarenheter. Exakta siffrorna tror jag inte någon vet. Det pratas ju om att det är höga mörkertal just för att många inte vågar säga till och än mindre polisanmäla. Enligt en rapport från BRIS från 2017 så ligger det mellan 2% och 14% av alla barn har utsatts någon gång för sexuella övergrepp inom idrotten. En studie pekar på 5%, och det är ju en väldigt hög siffra. Det betyder att om det är 300 barn i en förening så har 15 av dem utsatts på ett eller annat vis. Så att det finns och är vanligt måste man nog tyvärr slå fast.
Och varför är det så här då? Varför kan sånt här hända inom idrotten?
För det första så händer det väl i hela samhället i stort tyvärr, och det är nästan alltid män som är förövarna, så att det är ju ett samhällsproblem. Inom idrotten så är det kanske lite svårare att upptäcka ibland, just för att relationen mellan en tränare och en aktiv ofta är väldigt nära, tajt, kan bli väldigt personlig, gränserna kan suddas ut lite där och man kan börja umgås på fritiden. På ett sätt som man kanske inte ser till exempel med en lärare i skolan. Och det är väldigt accepterat att tränare har den här väldigt nära relationen till barn. Och det är väl på gott och ont då. Och det onda är ju att då kanske det är svårare att se att någonting, att det har gått för långt där. Att det har skett något som inte ska ske.
För jag tänker också på det här med idrott. Det är ju någonting som man gör på sin fritid. Och det kanske är läger, det är cup. Det är mycket tid som spenderas med då de här vuxna som ofta är ideella krafter som väljer och tränar kanske ens egna barns lag eller på något annat sätt att man har kommit in som tränare. Vad finns det för krav på de som vill träna barn och unga?
Alltså rent lagligt så finns sedan några år tillbaka ett krav på att man ska kolla upp belastningsregistret när man anlitar ungdomstränare för att se så att de inte har några domar. Och i övrigt så handlar det ju väldigt mycket om att försöka följa de policies och värdegrunder som Riksidrottsförbundet har varit med och satt upp. Och sen i slutändan är det ju upp till ledarna i föreningen att försöka hålla koll på sin verksamhet helt enkelt. Och att framförallt våga agera när någonting sker eller till och med när man misstänker att någonting sker. Vilket såklart är det allra svåraste.
Ja, för att min bild av föreningsverksamhet är ju oftast att man är som en familj, det är det här laget, det är vi som möter andra lag och vi är en grupp och vi är väldigt bra. Jag tänker att det kanske kan vara känsligt att peka ut någon.
Det är nog extremt känsligt tror jag, och som du säger så är ju de här ledarna ofta helt ideella och kämpar och sliter på sin fritid och ser till att klubben håller sig flytande, ser till att massa barn aktiveras. Så att alla de här människorna är ju i grund och botten någon slags vardagshjältar som klubben är väldigt beroende av. Och om man då plötsligt inser att någon av dem kanske eventuellt har gjort något fel, så är det ju såklart ett väldigt stort steg att rikta den anklagelsen mot någon som har gett sitt liv åt föreningen. Och det är ju då man måste komma ihåg var man ska lägga sin lojalitet. Och det är ju faktiskt inte på den vuxna tränaren i det läget, utan i första hand för barnet. Så att det är därför man måste våga grotta i det och ställa frågor, även om man inte är säker. Och det är ju såklart mycket lättare sagt än gjort, men måste göras.
Om vi kommer tillbaka till Nelly här i den handbollsföreningen hon var med i, så vidtog de inga åtgärder mot handbollstränaren efter att polisanmälan hade gjorts, utan som jag förstår det fick han fortsätta träna.
Ja, han hade ju bytt förening då. Däremot så var han tillbaka i hallen och spelade med sitt andra lag, och han var där och tittade på matcher ibland. Så att det är det som Nelly reagerade på, att han tilläts komma in i hallen och liksom vara närvarande i olika sammanhang, vilket gjorde henne extremt stressad då.
Men vad signalerar det för någonting till de andra ungdomarna och Nelly?
Ja, det är ju detta som Nelly är väldigt besviken på. Hon tycker det signalerar att man inte tog henne riktigt på allvar, att man inte skyddade henne fullt ut. Och föreningens försvar är ju då att det var en kommunal hall, så de har inte riktigt möjlighet att stänga ute folk. Men kunde man gjort mer för att se till så att Nelly inte behövde riskera att möta den här mannen som hon hade polisanmält? Ja, det kanske man hade kunnat göra. Så upplever Nelly det i alla fall.
Men hur, nu, du har intervjuat Nelly och du har ju kollat på den här domen och så. Alltså, hur borde en förening hantera sådana här händelser, tycker du?
Ja, men jag tror att man får utgå lite från det som Bris säger, att i första skedet när något sånt här kommer fram så måste man tro på barnet fullt ut. Och då kan det ju låta som att man dömer någon innan den är liksom bevisat dömd. Men det handlar ju om att skydda barnet i första hand. Som förening har man ju rätt att stänga av människor som man inte tycker hör hemma i föreningen, eller som för att skydda ett barn. Så att jag tycker att man ska agera kraftfullt och framförallt se till att det här barnet i fråga inte behöver riskera utsättas för den här personen igen. Ja, det är svårt att säga eftersom det är så många som inte vågar prata om det. Vi har ju exemplet med Patrik Sjöberg som är det överlägset mest omtalade exemplet. Det dröjde ju 30 år innan han skrev sin bok då, där han berättar att han blev utsatt för övergrepp när han var liten. Så att mörkertalet tror man ju är väldigt stort.
Och om man tänker lite på barn- och ungdomsidrotten, hur det ser ut idag. Som jag minns när jag var aktiv när jag var ung, det var väl 15 år sedan nu kanske. Men då var det ju nästan alltid en förälder eller kanske stora syskon som hjälpte till, var tränare eller var med som funktionär, hjälpte till att bära väskor och allt sånt där. Alltså hur, jag tänker att med lärare till exempel så, och andra vuxna som är nära barn, så gör man ju kanske ofta en personkoll så att det här är en lämplig person som man inte har några domar mot sig och så. Hur funkar det i föreningslivet?
det har ju förändrats. För bara några år sedan så blev det ju ett tvång att man ska kolla alla ungdomsledares belastningsregister. Se om de har några domar på sig. Så det får man väl förutsätta att de flesta gör idag då. Men sen är det ju som du säger att det är ideella människor och ofta helt outbildade. Inte bara på tränarnivå utan hela vägen upp. Det kan vara klubbchefer, ordförande. Alla som driver klubben är egentligen bara vanligt folk om man säger så. Som gör det på sin fritid. Så att då är ju också frågan hur höga krav kan man ställa på de människorna.
Samtidigt så tänker jag att det kan ju vara viktiga vuxna. Jag kan tänka mig att många kanske känner sig närmare sin tränare än vad man kanske gör en lärare. För många barn och unga kan ju till exempel då handbollen vara jätteviktig. För att det är kanske där man får en fristad och verkligen lever upp. Och att det är ju, jag kan tänka mig att det är många viktiga vuxna i den här världen.
Jag tror det är lite därför som det ibland är svårt att upptäcka inom idrotten. För att det är så himla... Det är så normalt med en extremt tajt relation mellan ett barn och en vuxen. Vilket man nästan inte ser kanske i övriga samhället. Det kanske man hade reagerat mer på om det var i skolan eller vad det nu var. Att barnet och läraren kanske började umgås på fritiden och sånt där. Sånt är liksom vanligare inom idrotten. Och de får en väldigt nära relation till sin tränare.
Och hur är... maktbalansen där då? Alltså Nelly var ju inne på det lite och berättade att hon kände sig så liten efter övergreppet eftersom att den här tränaren var ju tränare och ledare. Hur skulle du förklara att det kan bli om det då händer någonting olämpligt?
Ja, maktbalansen är ju förkrossande till fördel för den vuxna där såklart. Det är han som instruerar och leder barnet i stort sett varje dag där. Så att när det händer något så är det ju, särskilt om man är så ung då som Nelly var i det här fallet, 11-12 år, så är deras första spontana tanke är oftast att nu måste jag ha gjort något fel, för den här personen är ju vuxen och ledare. Han gör ju inte fel. Det är ju han som säger till mig när det blir fel. Och om inte han säger att han har gjort något fel så måste det vara jag. För de känner att något är fel ändå. Så att de är ju egentligen helt chanslösa att kunna ställa en vuxen till svars i det läget. Utan det behöver de någon annan vuxen som hjälper dem med.
Det Nelly berättar också i din intervju med henne är ju att det var ingen vuxen som märkte. Och hon jobbade också väldigt aktivt med att dölja och inte våga berätta för någon. Hur kan man som vuxen märka att ett barn far illa?
Ja, det kan ju vara väldigt svårt. De är ju ofta bra på att dölja, men samtidigt så brukar det ofta visa sig på ett eller annat vis om ett barn inte mår bra. Det kan ju vara att barnet inte sover eller agerar aggressivt eller vad det kan vara. I Nellys fall så började hon få vredesutbrott mot den här tränaren. Vilket då i efterhand är väldigt lätt att koppla till det som skedde, men vilket ingen förstod då. Så att man ska helt enkelt, tror jag, som förälder försöka vara så uppmärksam och nyfiken som möjligt på hur ens barn har det på sin träning. Ställa frågor, vad gjorde ni idag och vad sa tränaren? Så att man kan märka då kanske om tonläget plötsligt förändras lite där. Ja, och sen är det ju också viktigt att komma ihåg att det finns ju massa barn som mår dåligt av 1000 olika orsaker, så att det behöver ju inte handla om att barnet blir utsatt för något i sin förening, men det handlar väl att vara väldigt uppmärksam på hur barnet mår.
Och om man som barn eller ungdom eller vuxen också känner igen sig i det här, att kan ju vara gränsfall också. Det verkar som att många vittnar om att man inte är helt säker på vad det är man har varit med om. Var kan man vända sig?
Den största hjälplinjen för barn är ju BRIS, och dit kan man ju ringa helt anonymt och berätta vad man känner och tänker, och då slår man ju inte igång. Man slår inte på stora trumman, ingen process dras igång, utan man bara pratar, och sen om man inte vill att något mer ska hända så gör det inte det. Men det kan ju vara ett bra första steg. För det är klart det kan vara väldigt läskigt att polisanmäla någon när man inte riktigt själv kanske förstår fullt ut vad det är som har hänt och varför och så vidare. Så BRIS är nog en väldigt bra start för barn. Och de har även en linje dit idrottsledare kan ringa och prata om de här frågorna.
Du har lyssnat på Sportkvarten, en podcast från Göteborgs-Posten där vi varje vecka fördjupar oss i det viktigaste och mest aktuella inom sporten just nu. Idag om Nelly som utsattes för sexuella övergrepp av sin handbollstränare. Hela intervjun och telefonnummer till BRIS stödlinje finns på gp.se. Jag heter Linnea Svensson och du hör oss igen nästa vecka.